Första kapitlet. En skön torsdagsmorgon i juli månad strömmade mycket folk förbi Riddarholmskyrkan i Stockholm och skyndade ut för backen emellan kammarrätten och statskontoret för att i rättan tid hinna ner till Mälarstranden där ångbåtarna låg. Alla hastade till Yngve Frej, sprang över landgången med snabbhet, ty tiden till avresan var redan slagen och ångbåtskaptenen kommenderade främmande från bord. De främmande tog därför ett snabbt avsked av sina bortresande vänner och gick tillbaka till stranden. Landgången drogs in och ångbåten la ut. Efter några minuter var den långt borta på vattnet. Förgäves, det är för sent, min fru, muttrade en och annan resande skalkaktigt mellan tänderna då ett åldrigt fruntimmer sågs komma ner på Riddarholmstranden och med näsduksviftningar och häftiga åtbörder gav till känna att hon var en passagerare som borde med. Ingen slup fanns till reds vid landet och ångbåten själv var kommen mitt för Ovens. Jag sköt pilsnabbt förbi garnisonssjukhuset. Dock väckte det en viss i hur det hastigt övergående rörelse hos de resande då de hörde ett par halva utrop, moster, moster, ifrån en ung passagererska på fördäcket, vilken tycktes för skams skull inte vilja ropa högt, men som man dock förstod på ett ledsamt sätt hade blivit skild från en sin släkting, troligen ett påräknat och för henne angeläget resesällskap. Men man är ofta så egoistisk att man glömmer sin nästa. Och folk som köpt biljetter till salong och akterdäck frågar inte särdeles efter vad som händer pöben där framme på fördäcket och vid skansen. De bättre resande utgjordes denna gång av äldre herrar, nästan allesammans med ledsamma ansikten. De åtföljdes av fruar och barn. Inte just av allra yngsta slaget, men i den gängliga åldern då naiviteten förgått och ännu inte efterträtts av känsla och förnuft. Alla sådana människor är högst egoistiska, och det av begripliga skäl. De där väl uppfostrade barnen är vanligen så ur stånd att hjälpa sig själva, att de i varje ögonblick ropar på hjälp. En har kängbandet lossnat. En handske fallit i sjön, en är de hungriga, en törstiga och hela världen står för dem i olag. Deras mödrar har därför mycket besvär utom all möda de måste göra sig med sina egna kroppar för att komma upp och ner i de trånga ångbåtstrapporna. Och familjefäderna, slutligen, de försöker väl uppmuntra sig med snusning och tidningsläsning, men även detta tyckes knappt förslå. De kan inte ägna så mycket uppmärksamhet åt andra, emedan de har nog att syssla med sitt eget upprätthållande, sina fruar, sina barn. Och framför allt måste de med stor omtanke överlägga vad de kan våga förtära ombord, för att inte bli alldeles kaputt. Allt av den naturliga orsaken att då själens rena glädje, som är det bästa läkemedel emot kroppens opassligheter och svagheter, saknas, är man ständigt åtkomlig för vad som helst och mår gärna illa både av vad man äter och vad man låter bli att äta. Om det bland salongspassagerarna funnits någon mansperson av yngre och ogift slag, så hade en sån förmodligen haft tid att tycka synd om den stackars fruntimret på fördäcket, som blivit skilt från sin moster. Åtminstone hade han utgrundat hur hon såg ut och frågat efter hennes namn. Denna gång fanns det bland det bättre folket på Yngve Frej ingen dylik mansperson. Men bland fördäckspassagerarna befann sig en lång och vacker underofficer. Ja, utan förbehåll sagt en sergeant. Som, antingen av penningförhinder eller andra orsaker, på denna resa inte frågat efter att vara bättre än däckspassabel. Hygglig och städad samtalade han dock med en och annan av salongsfamiljernas medlemmar. Han avvisades inte av dem, ty hans mustascher var mörka, upphöjda och nästan sköna. Hans schakott nätt nog för att inte misshaga fruarna. Och en viss manlighet i väsendet gjorde att de eljes förnema och stela herrarna, fäderna, tillät sig samtala med en person som tycktes medföra ett tyst löfte om att inte stanna inom underofficersgraden, utan med tiden beträda.